Välkomna till Näringslivspodden avsnitt 13. Och det här är faktiskt mitt sista avsnitt med Näringslivspodden. Katarina Barter heter jag och är verksamhetschef för Väsby Promotion och kommer att gå vidare och driva mitt eget företag framöver. Näringslivspodden kommer leva vidare och jag lämnar över i goda händer till Ylva Källstedt på Väsby Promotion. I det här avsnittet gästas vi av Abed Al-Safar, son till Ayad Al-Safar, grundare av Europen. Och vi är väldigt nyfikna på hur han driver vidare hans fars livsverk. Och vem är Abed? Och kan man ärva entreprenörskap? Och hur ser hans ledarskap ut? Han har sagt att han drivs av att förändra en industri och förändra världen och skapa en bättre värld. Det ska bli jättespännande att höra vad han har att säga om de sakerna. Nu kör vi! Hej Abed Al-Safar! Välkommen till Näringslivspodden.
Tack så jättemycket.
Hur mår du? Du bröt benet i somras. Ja, är det bra nu?
Nu börjar det bli mycket bättre. Jag bröt tibiakondylen, så det är knät, högsta delen på knät. Och det är mycket bättre nu. Det var 3 månader som jag fick gå utan någon form av belastning egentligen.
Vad var det som hände?
Det var en hård fallskärmslandning nere på Visby. En militärövning. Så jag råkade landa på en plätt asfalt med en halv meters marginal ungefär. Vi hoppar med skärmar som man inte kan styra, så ibland händer sådana saker.
Är du äventyrligt lagd?
Det är väl relativt. Ja, jag tycker definitivt om att testa mina gränser och utmana mig själv och backa sällan för en utmaning. Så det har väl blivit en del strapatser. Det har det. Mm. Absolut.
Är det någonting som präglar ditt arbete också? Att utmana och tänja på gränserna?
Jag tror det. Det behöver man nog ha en sån instinkt också. Det tror jag. Sen måste man ju vara lite följsam och förstå att alla inte fungerar på samma sätt. Så det blir ganska olidligt om det skulle vara vardagen hela tiden. Men en del av det tror jag genomsyrar hur vi jobbar.
Mm. Hur skulle du annars beskriva dig själv?
Jag tror att jag är ganska... försöker vara empatisk, försöker verkligen lyssna på mina medmänniskor och kollegor. Jag tror på dialog, jag vill få en diskussion. Jag tror på lagarbete, jag försöker vara en bra teamplayer. Glad, optimistisk, liksom orubbligt optimistisk. Och morgonpigg.
Mm, härligt. Du har ju varit inom Europen sedan 2002 i olika roller.
Så? Ja, det kan nog stämma.
Och är sedan 2014 vd för bolaget. Mm. Berätta om den resan.
Mm. Europen har ju, funnits med så otroligt länge för mig. Och till och med från min första liksom prao i arbetslivet när jag var 15 år så var det på... en Europen-butik som ligger på Hamngatan med en butikschef som fortfarande jobbar med oss idag. Och sen dess har det alltid funnits där. Och jag har jobbat på lov och på liksom, tillfällen där jag har haft möjlighet. Sen så har ju livet haft en gång. Jag gjorde värnplikten. Jag pluggade i Uppsala och sen så hoppade jag in på en roll på kontoret då, och började med controlling som var lite grann relaterat till det jag hade läst. Mm.
Har det alltid varit självklart för dig att arbeta på Europen?
Nej, inte faktiskt. Jag hade nog räknat med att ha en vanlig karriär som många av mina studiekompisar. Då är det de flesta tycker att det verkar intressant att jobba som... managementkonsult eller jobba på bank eller finans eller något sånt där. Och det var lite mer relaterat till det jag pluggade. Men sen så fastnade jag ändå och tyckte att det fanns så otroligt mycket roliga saker som var mer kreativa och mer handfasta och liksom verklighetsförankrade. Så jag tyckte det var roligt. Så jag var kvar.
Mm. Du har sagt att du drivs av att förändra en industri eller att alltid överträffa kundernas förväntning och erbjuda en unik kundupplevelse. Mm. Det låter väldigt stort. Lyckas ni med det?
Jag tror inte vi är absolut inte framme ännu. Vi har jättemycket kvar. Men Europen är ett ganska unikt fenomen. Och Europen har på många sätt i världen förändrat liksom hur en klockbutik kan fungera. Var man än är någonstans och besöker klockbutiker så är det oftast en ganska tom och tråkig och energilös upplevelse. För klockor är en så pass sällan köpsvara. Men vi och en kapitalvara oftast. Någonting som man inte bara kan köpa spontant. Men vi ser det som en konsumentvara och vi ser det som en modaccessoar. Så att positionera klockan bredvid andra modaccessoarer som smycken och handväskor och mobilaccessoarer och sådana saker som kunder köper i mycket mer frekvent utsträckning. Så har vi en butik med energi, med puls, med trafik. Och när man går förbi en butik där det redan finns kunder som handlar så blir barriären att komma in mycket, mycket lägre. Så på det sättet så är det en ganska unik upplevelse. Eller ett unikt fenomen. Sen har vi en, tycker jag i alla fall, en jättemöjlighet att bli bättre på de områdena som liksom utgör våran produkt. Och det är ju sortimentet och butiksupplevelsen och personalen. Och där har vi fortfarande jättemycket möjligheter att utvecklas.
Mm. Är du ofta i butikerna?
Periodvis, ja. Ibland så går perioder allt för länge. Nu har jag ju bröt i benet så att nu kunde jag inte vara ute på golvet så mycket som jag ville. Men definitivt. Så förra veckan så satt jag i bilen och åkte hela vägen upp till Övik. Det var förra veckan. Åkte upp till Övik och hade fantastiskt roligt och besökte butikerna. Och i fredags förra veckan så åkte jag upp till Östersund bara över dagen för att besöka butiken där. Varje julhandel, nu de sista åren i alla fall, så jag åkte ner till Göteborg och stått i våran till försäljning största butik i Nordstan, eller Femmanhuset. Och tävlat mot alla andra butiker. Så att det är fantastiskt kul, det är jätteroligt verkligen. Det ger någonting mycket energi.
Mm. Kul. E-handeln är ju såklart på framfart och viktig för er. Mm. Men hur ser du på vikten av fysiska möten?
Det är nog helt avgörande. Utan det så skulle inte vi existera alls. Det är det som gör en sån enormt stor del av vår produkt. Så vi kommer aldrig vara världens eller Sveriges billigaste och mest prisvärda kanske återförsäljare utav klockor och modaccessoarer. Utan det kommer alltid finnas billigare alternativ på internet. Men vill man ha den personliga kontakten, vill man ha ett bemötande, vill man ha en trygghet och en service som man inte kanske kan leverera på internet idag i alla fall, då är vi bäst. Så att det kommer fortsätta, tror jag. Mm.
Din pappa Ayad Al-Safar grundade ju klockgrossisten 91 när han var 28 år och är idag ägare och koncernchef för Accent of Scandinavia som äger bland annat Europen. Mm. Hur är det då att verka inom det företag som är din pappas livsverk? Den här frågan har säkert fått massor med gånger, men vi kan inte motstå den.
Ja, men det är såklart, jag förstår att den är intressant. Och det är både en jättestor tillgång och en jättestor liksom, utmaning. Det tror jag för oss alla. Mm. Och just i det här fallet så tror jag att det är en utmaning därför att vi är väldigt olika som personer. Och vi har olika sätt att se på många frågor.
Lyckas du hålla honom borta från det operativa?
Ja, ibland inte. Det går lite som liksom ett tidvatten. Och det är nog inte bra heller att min far är borta för mycket. Därför att han kommer med väldigt mycket bra erfarenheter och kunskaper och idéer som vi drar nytta av. Samtidigt som mitt och kanske många av mina kollegors sätt att se på vissa frågor skiljer sig ganska mycket. Och då blir det ofta ganska intressanta diskussioner, om man säger så, om vilken väg man ska ta framåt. Och det blir en utmaning med tydlighet och riktning ibland också. Mm.
Men det är väl bra att bli utmanad också?
Absolut, det är jätteviktigt. Och så länge som Jag tror så länge som man har en öppen dialog och en öppen kultur där man får uttrycka vad man tycker oavsett vilken roll eller position man har, och man får fram liksom kärnan och det bästa från alla, då tror jag att det är en jättestyrka. Så att det är någonting vi försöker utnyttja.
Mm. Ayad förvärvade då Europen 2002 och lyckades vända ett förlustföretag till vinst redan under första året, och idag är det 100 butiker om jag har rätt. Mm. Vad är hemligheten bakom framgången?
Jag tror det som var den initiala skillnaden som gjorde att det gick väldigt fort att få Europen på fötter, det var just den här filosofin att klockor är en modeaccessoar och det ska vara en konsumentvara som man ska kunna köpa utan att tänka två gånger. Så den filosofin genomsyrade hur butikerna uppträdde och hur vår personal uppträdde och hur sortimentet var uppbyggt. Så genom att kunna erbjuda fantastiska produkter till liksom schyssta priser och kapa mellanhänder och liksom göra all den här liksom kostnadsbesparingen för kunden, så kunde vi erbjuda priser som inte fanns på marknaden och inte finns faktiskt på marknaden. Det var liksom den första. Och sen så tror jag att också bredda sortimentet med ännu större fokus på just på smycken och accessoarer, som gjorde att vi fick in den här trafiken. Och när man ändå köper ett halsband eller ett armband, då är det så lätt att men du, den här klockan, den är ju också fantastisk och den kostar ju bara 250 kronor. Det är en jättebra deal. Så då sålde vi mer klockor på det sättet också.
Du har sagt att en framgångsfaktor är att skapa ett sammansvetsat gäng. Mm. Du pratar ju här väldigt passionerat om de anställda och om teamet och att ni sitter tillsammans och lunchar tillsammans och så vidare. Mm. Hur arbetar du med att få medarbetarna engagerade och delaktiga?
Mm. Vi använder oss av det vi kallar intern för ramverket. Och det är någonting som egentligen utgår från fem frågeställningar. Och med de frågeställningarna och svaren så sätter man hela verksamheten på sin, liksom, på sin plats. Och man förstår i vilket sammanhang som saker verkar. Och den första frågeställningen, det är vart vi ska någonstans. Så genom att sätta en tydlig vision och konkreta, smarta, vad kallar det för, smarta mål som är kvantifierbara och du kan mäta utifrån just kund, medarbetare och ägare, så blir det helt plötsligt en tydlighet i riktningen. Sen den andra frågan, det är var är vi någonstans? Så att ta då återigen de här siffermålen och kunna se var vi är idag i förhållande till vart vi ska till 2020. Då blir det helt plötsligt en tydlig resa vad vi ska göra. Den tredje frågeställningen, det är vad gör vi för att komma från, liksom, från A till B? Och då ställer vi oss själva frågan, men om vi har Europen nu då, vad är de tre viktigaste sakerna som vi verkligen måste greja? Om vi inte gör de här tre sakerna, då spelar inte någonting annat någon roll. Så vi verkligen hittar det här laserfokuset. Och kan vi då på det sättet också välja bort saker som kanske inte är det viktigaste. Så om vi bestämmer oss för att om det är de här tre sakerna som är det absolut viktigaste, vår produkt, den utgörs av sortiment, butiker och våra butiksstjärnor. Då vet vi att då ska all energi riktas åt dem. Den fjärde frågeställningen, det är hur. Och med huret för oss så pratar vi om, och det har vi inte kommit ännu, men vi har precis påbörjat, det är vilken attityd har vi när vi kommer in i butiken, när vi kommer in till jobbet, när man interagerar med kunder och kollegor. Det här, om man ska beskriva Europen som en person, hur skulle man då beskriva den personen? Och det har med attityden och grundinställningen att göra, så att vi kan forma hela vår kultur och vårt arbetssätt utifrån de värderingarna. Och det femte, det är varför. Vad är vår mission? Varför är det viktigt att vi gör det vi gör? Varför är det viktigt att vi kommer till jobbet? Varför är det viktigt att Europen existerar? Så att besvara de frågorna och att ha det som en process där vi förstår att det är ingen enskild person som sitter på svaret, utan det är teamet och gruppen från hela verksamheten som faktiskt tar rätt. Det är ibland ganska smärtsamt, men också väldigt givande. Mm. Därför att då får man till slut, hoppas jag i alla fall, alla med på båten. Och det blir en tydlighet i både riktning och vad vi gör. Så det är det sättet som vi jobbar.
Spännande. Det låter som att man verkligen arbetar med att skapa ett team. Vi nämnde där i början, du blev ju vd då 2014. Hur ser du dig själv som en ledare?
Glad, energisk, inkluderande hoppas jag.
Och vad var de största utmaningarna när du blev vd för företaget? Mm.
Jag tror nog att det alltid är en utmaning för en ny person att få ett förtroende. Jag tror oavsett vilken roll man har så har man alltid, man har kollegor, man har medmänniskor och att kunna samarbeta så måste man ha ett förtroende för varandra. Det är alltid en utmaning och att få utmana oss själva och mina kollegor att faktiskt göra någonting annorlunda imorgon som vi inte gjorde igår. Det är ganska utmanande att kunna inspirera och att liksom utmana till att faktiskt testa någonting nytt. Om vi inte testar någonting nytt så kommer vi inte få ett annat resultat. Så jag tror det är en jätteutmaning för vi har väldigt många duktiga medarbetare som har varit med en väldigt lång tid. Som har enormt mycket erfarenhet och kunskap. Och att få det gänget att faktiskt testa någonting nytt. När man redan vet vad som kanske funkar. Så det är lite utmaning.
Är det okej att misslyckas?
Ja, för mig är det jätteviktigt att våga misslyckas. Jag lärde mig väldigt snabbt att det inte funkar att ha den här kulturen där man är rädd för att misslyckas. Och där man bestraffar misslyckande. Så för mig är det jätteviktigt att alla känner att det är okej att ta en chansning, våga göra fel en gång, gör inte om samma fel, men utmana dig själv och gör någonting nytt. Det är jätteviktigt. Det är en förutsättning för att vi ska förbättras.
Är du entreprenöriellt lagd?
Jag tror det. Jag lägger väldigt mycket tid på nya projekt. Jag tror jag startar mer projekt än vad vi har möjlighet att ro i hand. Och jag tycker det är så otroligt givande och roligt. Så jag älskar de bitarna. Ser möjligheter i väldigt mycket. Och sen så finns det såklart olika grader av hur man fungerar som entreprenör. Och jag tror att jag och exempelvis min far är väldigt olika. Vi har olika styrkor som entreprenör. Men det finns nog definitivt en ärvd entreprenöriell ådra. Det tror jag. Mm.
Ett av dem, man kanske inte kallar det projekt. Men ändå i varje fall en ny satsning. Är ju att ni har, vad jag har läst, startat en ny stiftelse. Mm. Jag vet inte om det är någonting du redan nu kan berätta om. Mm. Men så läste jag också att du har sagt att du drivs av att förändra världen. Mm. Och det är också ganska stort. Och hur kan då Europen göra skillnad för att skapa en bättre värld? Är det inte tanken med den här stiftelsen?
Ja, precis. Nu i talande stund så har vi ännu inte lanserat det. Men jag tror att när vi går live med den här podden så kommer det offentligt. Så att jag kan berätta nu. Att vi har grundat en stiftelse. Och stiftelsen kommer finansieras av att 1% av omsättningen från vår kundklubb går direkt oavkortat till stiftelsen. Och de här pengarna kommer användas utav Europen-personal på plats, på olika platser i världen där vi kan hjälpa andra människor. Och vi har ju haft en historia under många år där vi har hjälpt och stöttat Barncancerfonden exempelvis. Vi har lyckats samla ihop tillsammans med våra kunder, över 6 miljoner kronor. Men det här blir en vidareutveckling för att göra någonting där vi själva kan vara hands-on. Och istället för att lämna över en påse pengar kan arbeta, kolla upp ärmarna och liksom, arbeta på riktigt. Så det började egentligen för faktiskt precis ett år sedan när flyktingkatastrofen i Medelhavet blossade upp och blev extremt akut. Så i september 2015 så skickade vi ner första gänget till Lesbos. Och det var kollegor både från butik och från kontoret som åkte ner och jobbade dygnet runt med att hjälpa de nyss landade flyktingarna som hade korsat havet från Turkiet. Och därefter så har vi gjort ett par sådana insatser. Situationen har ju hela tiden förändrats och den är inte längre lika akut med lika många båtar som kommer hela tiden. Men det finns fortfarande enormt mycket behov i Grekland där nästan 100 000 flyktingar är fast. Och det är utspridda på olika camps och läger. Så nu har vi vår organisation då, som hjälper till med infrastruktursarbeten på olika camps och där vi distribuerar frukt och bananer egentligen för att se till att barn framförallt får den näring de behöver. Och sen får vi se vad som händer i framtiden. Vi vill kunna agera väldigt snabbt som många liksom etablerade hjälporganisationer inte kan alltid. Vi kommer inte ha en stor omständig byråkrati som vi måste ta hänsyn till, utan vi kan åka iväg på 24 timmars varsel i princip. Och det är någonting som behövs faktiskt. För att när vi var nere för ett år sedan så såg vi att de stora etablerade organisationerna inte fanns. Utan det var utelämnat egentligen till folk som bara hade packat väskan och tagit med sig en tandborste och dragit. Så det behövs verkligen.
Ja, det värmer i hjärtat. Det är väldigt inspirerande. Man skulle önska att man själv varit en av dem som åkte. Hur mottogs det av personalen och de som åkte?
Ja, men det är ju en så här livsföränderlig upplevelse. Och jag var inte med första resan i september 2015. Men jag åkte ner i januari 2016 under vintern. Det var väldigt kallt och det var snö och det kom en hel del båtar också. Och det kunde jag inte föreställa mig, den upplevelsen. Man tror ju att man är ganska tuff och hårdhudad. Men det är en enorm emotionell upplevelse att få den kontakten med en annan människa som har lämnat sitt hem, korsat havet, kommer dyngsur och vet inte var man är. Så de familjerna som vi fick träffa, det var liksom... Nej, det är en helt enorm upplevelse. Helt enormt. Nu känner jag igen, liksom, det känns i hela kroppen vilken typ av kontakt som man får med andra människor. Det är någonting som vi bär med oss och som sammansvetsar oss som gäng väldigt mycket.
Fantastiskt, vad härligt. Men jag hoppas att det kommer gå bra och att många köper klockor och andra smycken så att det blir mycket pengar till den här stiftelsen och att du kan fortsätta.
Tack.
Och förändra världen.
Tack
så mycket för att du kom hit.
Tack så mycket för att du fick komma.
Vilken härlig person Abed är och vilken skön inställning han har. Han har verkligen en glädje och energi som smittar av sig. Man blir inspirerad och ännu mer nyfiken på honom och hans idéer. Vi pratade om att utmana sig själv, tänja på idéer och skapa samhörighet och arbeta i team. Jag är säker på att vi kommer se mer av honom framöver. Europen har sitt huvudkontor i Upplands Väsby och det är kul med ytterligare ett företag som sätter Väsby på kartan. Jag hoppas också att han lyckas med sin idé om att skapa en bättre värld genom sin stiftelse och att det kan inspirera fler företag att ta ett socialt ansvar. Tack för att ni lyssnar!